Otroligt bra, eller vad man nu ska säga. Det får man nog säga. Här är ni. Vi ber en bön. Tack Gud att vi får möta ditt ord. Vi ber att det skulle få röra vid oss, drabba oss, bära oss. Jag vet inte om du har funderat på att skriva din biografi någon gång. Det har inte jag. Men ibland så kan man ju fundera på en titel på någonting som man skulle skriva eller så. Och då tycker jag att dagens tema är inte så tokigt om man jobbar som pastor. Döden och livet. Det skulle innefatta det mesta man har varit med om. Inte mycket faller utanför livet och döden liksom. Och om man nu tänker på det som vi ska läsa om, nämligen Lazarus och hans systrar Marta och Maria, så tänkte jag först att då skulle ju hans biografi heta livet, döden, livet. Om ni hänger med. Ni kommer att få höra varför. Och så tänkte jag att då har jag ändå inte funderat på detta att Bibeln säger att vi finns hos Gud innan vi föds. I Psaltaren 139 så kan man ju förstå att det är nog så. Då skulle det bli livet, födseln, livet, döden, livet för oss då. Och för Lazarus, nej, det kan ni räkna ut själva. Vi läser ifrån Johannes 11. Och jag tyckte att jag ville börja lite tidigare än det som är föreslaget i psalmboken. Om du slår upp 13:24 i psalmboken så kan du hänga med om en liten stund. Jag börjar lite tidigare. Johannes 11 och vers. Ja, var började jag? 28. Jo, det är inte. 18 börjar jag på. Så. Betania låg inte långt från Jerusalem. Ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror kommer att uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: var har ni lagt honom? De sa, Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Och några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Det var ganska långt, men det var ändå bara halva berättelsen. Vi fick inte vara med om det första när Lazarus dör och lite annat. Men jag ville lägga till den där första lilla biten som inte fanns med i dagens text. Därför att de här båda systrarna finns med på lite olika sätt. Och om man börjar lite tidigare så är det en grej som blir tydlig. Både Marta och Maria, de tänker ju på samma sätt ungefär. Hörru Jesus, du borde ju ha gjort så här, men nu är det för sent. De förebrår Jesus och säger att om du hade gjort som jag tänkte så hade det gått vägen. Och fast de säger så där så är det ändå uppenbart för båda att de har sin tro ändå på något vis på Jesus kvar. Uppfattningarna om vad Gud kan och vad Gud gör, det är liksom för en slags brottningskamp hos systrarna och också hos dem som fanns där för att sörja. Det var ju så att man hade begravning följande dag efter någon dog. Och sen så sörjde man tillsammans i en vecka. Jag tror att våra frågor inför den här berättelsen ligger ganska nära deras. Varför kommer inte Jesus? Varför måste Lazarus dö? Och varför uppväcker Jesus Lazarus men inte andra? Ett svar på frågorna handlar om vad Jesus tänker som är viktigt. Tro på mig, det är det viktiga. Det är det som får de allra viktigaste konsekvenserna. Och det är egentligen det han ger som svar på alla de här frågorna och förebråelserna som han får. Tro på mig. Jesus säger ju inte till Marta så här, tro på mig så ska jag uppväcka Lazarus. Så säger han inte. Han säger, tro på mig så ska du leva om du än dör. Döden är ett mindre problem för Jesus än avsaknaden av tro. För tro är liv, säger han. Evigt liv. Liv med mening, liv med mål, liv med Gud. Och döden är bara en parentes för den som tror. Men en katastrof annars. Tro på mig. Det är det Jesus svarar hela tiden, som sagt. Men det här är ju en berättelse som är full av besvikelse egentligen. Besvikelse över Jesus. Kom, säger de. Men så kommer han inte. Om du hade varit här, både Marta och Maria använder exakt samma ord i den här berättelsen. Om du hade varit här. Och deras vänner säger, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Backar vi lite ytterligare än det jag backade i berättelsen, så är det ju så att Marta och Maria skickar bud till sin gode vän Jesus och berättar att Lazarus är sjuk. Men det dröjer. Jesus kommer inte. Han säger till dem som kommer för att be honom om hjälp att nej, den sjukdomen leder inte till döden, säger han först. Och sen dröjer det 2 dagar innan han börjar att röra på sig mot Betania. Och först när de nås av budet att Lazarus är död, så säger Jesus att Lazarus sover. Han får förtydliga, nej, jag menar han är död. Nu går vi. Och man kan ju fundera på det där, vad det är som gör att han dröjer. Och jag vet inte om en nyckel är situationen som har varit. Jesus har varit i batalj med de skriftlärda och fariseerna, och det var på vippen att han höll på att bli stenad för att han påstod att han och fadern är ett. Och att han sa, tro på mig. Det som återkommer hela tiden. Så kanske var det här 2 dagar av lite tvekan och undran. Kanske inte så konstigt. Ska vi våga gå tillbaka? Och lärjungarna säger just detta i berättelsen. Nyss försökte judarna stena dig och nu ska du gå dit igen. Jesus berättar att Lazarus är död. Och så säger han till lärjungarna att det är bra för deras skull att han inte var där när det skedde. För deras tros skull. Och Thomas säger, låt oss gå dit för att dö med honom. Så de är på något vis inställda på att det här kan aldrig sluta väl. Det är en konfliktsituation. Och man kan förstå kanske att det dröjer lite innan de tar mod till sig och går upp till Betania. Men de går ju. Och Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Och lärjungarna tror, och folket tror, och Marta och Maria tror. Tror att han är sänd av Gud, att han är Gud. Att han har makt till och med att uppväcka döda. Men hela tiden så tjatar Jesus om det här med tron och evigheten som det viktiga. Att det är mycket större än miraklet med Lazarus. För Lazarus så var det ju ett tillfälligt avbrott i döden. Han dog naturligtvis sedan också. Men evigheten är ju just evig. Oändlig. Oändligt värdefull. Jag tänker att de här idéerna som Marta och Maria hade, det kanske är våra idéer också. Varför gör Gud ingenting och varför gör han inte si och varför gör han inte så? Kanske är det så att de här tankarna ställer till för oss om hur livet ska vara. Så länge vi får vara friska så är det bra. Så tänker vi ibland. Så länge livet är enkelt och bekymmersfritt så är det bra. Så tänker vi ibland. Och när det inte blir så, tänker vi då som Marta och Maria. Varför gör du inget, Jesus? Men Jesus säger ju, jag gör hela tiden. Jag bär, jag tröstar, jag leder, jag är. Det finns en berättelse när Jesus sänder ut 72 lärjungar på praktik. Och de botar sjuka och de driver ut demoner i Jesu namn. Och så kommer de glada tillbaka till Jesus. Och Jesus säger, bra, det är bra. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Döden och livet. Ja, vad har vi som kyrka och kristna att erbjuda? Helande? Ja, kanske. Döda som uppväcks? Ja, kanske. Liv. Ja. 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 En evighet med Jesus. Den enda som känner dina och mina behov djupare än oss själva. Det vore inte så dumt kanske. Och som får börja här och nu och fortsätta i all evighet. Jag och Fadern är ett, säger Jesus. Det är ju själva orsaken till att han kommer för sent till Betania kanske. Fel bild av Gud gör att judarna vill stena honom. Fel bild av Gud gör systrarna i Betania besvikna. Och man kan fundera på om de nu hade haft rätt eller vad man nu ska säga från början. Vad hade det blivit då? Jag tror att oavsett så är det nog så att i allt detta så hände en väldigt många saker som gjorde att människorna i den här berättelsen växte i tro. Och inte bara av alla de där framgångarna som kanske syns. Av att Lazarus uppstod. Och att lärjungarna som kom tillbaka hade fått driva ut demoner och allt vad det var. Men att de fick veta att genom allt så finns det någonting som är större. Något som är viktigare. Och som vi kan vila i. Amen. Nu ska jag ge mig på något som jag kanske inte borde, men jag ska spela lite musik. Jag håller mig i ytterkanten här. När jag predikar här borta så spelar jag lite där borta.